Jag har ett problem.
Mm-hmm.
Det är massa brudar där ute som tror att de är gamers trots att de inte vet ett dyft eller bryr sig ett dyft om gaming. Hur kommer det sig?
Välkommen till podcasten Talar ur skägget. Semi-intellektuell, oprofessionell och din tröskel i åsiktskorridoren. Välkomna till dagens avsnitt. Idag ska vi prata om gatekeeping. Och innan vi går tillbaka på frågeställningen som min kollega tog upp här så ska vi förklara lite grann vad tusan är gatekeeping. Från Urban Dictionary så kan vi läsa att gatekeeping: when someone takes it upon themselves to decide who does or does not have access or rights to a community. Några exempel är: I love punk bands like Green Day. Ugh, they're not even punk, they're totally sold out. Eller: oh man, I love Harry Potter, I'm such a geek. Hardly talk to me when you're into theoretical physics. Så det betyder alltså att personer som är inom ett fält försöker beskydda det fältet från att bli urvattnat, kanske man förenklat kan kalla det för. Där folk som inte har rätt kvalifikationer påstår att de tillhör eller har stor kompetens inom ett område utan att kanske då ha formella krav eller belägg för det. Ett exempel är, säg att du är läkare i de flesta länder i världen. Det kräver att du har gått någon form av läkarutbildning och fått en läkarlicens. Så i det här fallet då, tänk då att en person skulle vakna upp en dag. Den här personen har aldrig jobbat en dag i hela sitt liv som läkare, utan kanske max satt ett plåster på sitt knä när de har skrubbat sig. Och möjligtvis tejpat en fot när de har vrickat den. Den här personen ändå bestämmer att jag är läkare och går ut och proklamerar att jag är läkare nu. Då skulle de flesta som har något slags sunt förnuft säga: nej, du är inte läkare. Du har ju ingen bakgrund och kompetens och erfaring. Det är gatekeeping. Nu är det ju så att i samhället så finns ju lagar och regler som skyddar mot sånt här när det kommer till exempel att vara läkare eller polis eller liknande. Du kan inte bara påstå att du är det utan att faktiskt ha viss kompetens på pappret. Men som min kollega pratar om här, till exempel dataspel eller gamings, så finns det ju ingen liknande utbildning du måste ha för att vara en gamer. Utan det är ju gamers själva som sätter var gränserna ska gå. Så jag passar över till dig igen. Varför är det här ett problem?
Jag hävdar att det är ett problem för att vi har haft en fungerande gruppidentitet, gamer. Vad innebär det att vara en gamer? Behöver man vara väldigt bra på att spela spel? Nej, man behöver framförallt ha ett intresse. I grunden så var det ju, jag är ju gammal som gatan, så jag var ju med i de här cirklarna innan det blev coolt, om vi säger så.
Oj, så du är en gammal nörd på den tiden. Ja. Nörd fortfarande var någonting negativt.
Exakt. Och det är också en grej, det här med att nördidentiteten har ju ändrats från att vara någonting negativt till att vara någonting positivt. Och det är ju verkligen skrämmande. Jag menar, titta bara på en sån hemsk tv-serie som The Big Bang Theory.
Ja, herregud.
Ja, det är den populäraste tv-serien just nu. Visste du det?
Nej, men det förvånar mig inte och det är ganska chockerande och tragiskt.
Ja, men idén där är ju att det de presenterar i den serien är ju riktiga gammaldags nördar. Och de driver ju med dem hela tiden. Och idén är i alla fall att det är inte särskilt hälsosamt allt det här. Och tidigare så kunde man ju säga att okej, jag är en nörd eller jag är en gamer. Och jag har sysslat med allsköns märkliga nörderier och i olika där. Och grejen är att det var ett väldigt inklusivt community förut i alla fall. Alla var verkligen välkomna. Hur dåliga sociala skills du än hade. Och oavsett hur du såg ut och i många fall hur tveksam en personlig hygien du än hade. Det kan vi då också.
Ja, det viktigaste var väl att du kunde uppvisa ett genuint intresse för området gaming.
Exakt. Att du var där på grund av att du var intresserad av att göra en aktivitet. I det här formet då, spela spel eller brädspel eller rollspel eller datorspel. När jag var på mitt första Dreamhack så var det i stort sett bara svettiga män där. Hoppar vi nu längre fram så är det ungefär, nu är det ungefär 50-50 vad jag har förstått. Ja, men och jag har ingenting emot att tjejer som är intresserade av datorspel ska spela datorspel och ska föra dess talan och kunna få plats i communityt och göra någonting. Och idén att tjejer inte skulle ha varit välkomna i de här communityerna är ju helt vansinnig. För det var ju det vi alla verkligen ville.
Ja, det är klart. Alla ville ju liksom ju fler personer som man fick in i communityt, ju fler hade man att spela med och umgås med. Men problemet är väl egentligen inte att tjejer har börjat spela dataspel, utan problemet är väl att det kommer en massa folk nu som kallar sig för gamers. Och deras, ett exempel Anita Sarkeesian, som kallade sig för gamer trots att hon erkände att hon tyckte egentligen inte om att spela varken tv eller dataspel.
Nej, och så gav hon sin, först så var det, gav hon sig kredentialerna gamer, och sen började hon kritisera datorspel. Och hon kunde göra det på grund av att hon var en gamer då, som hon utsatte sig för att vara. Men det visade sig att hon inte alls var en gamer. Och det är det här jag vände mig emot. Att när vi har unga tjejer som är intresserade av att spela datorspel, så ska vi uppmuntra dem, och de ska absolut göra det. Men vi ska inte låta människor som är där för att få uppmärksamhet och bara komma in och kunna hävda att de är gamers. Det måste finnas någon form av grund, alltså någon form av gatekeeping, exakt, för att hålla packet borta liksom. För annars vattnar man ur hela idén.
Ja, för ett problem här är ju att det är många, framförallt ungdomar, som söker sig till exempel till gaming-communities. För det är en ganska trygg, eller har varit i alla fall en ganska trygg värld att vara i. För du vet att det florerar inte så mycket våld, sex och droger, eller vad man ska säga, inom det här communityt. Men nu till exempel då på Twitch som du pratar om, så har det här blivit ett massivt problem.
Ja, en massivt problem vet jag väl inte, men folk får göra vad fan de vill med sina pengar. Men så fort streaming började bli en grej, så började vi med att vi först följde streamers som var duktiga på datorspel eller duktiga underhållare. Och det var ju den mest kända av dem alla, är PewDiePie. Han är ju i och för sig ganska käs på att spela datorspel, men han var väldigt, väldigt underhållande att titta på. Och det är fint. Sen så efter det så har vi väldigt många som streamar som är väldigt duktiga på sina spel, som har väldigt få tittare. Fine det också. Sen har vi snygga tjejer som streamar som är helt värdelösa på att spela men har hur många tittare som helst. Detta för mig är faktiskt ett irritationsmoment. Det är liksom, vem tycker inte att det är irriterande? Kunde inte de ha en egen plattform att streama på?
Har de inte det? Heter inte den? Vad heter den där?
Onlyfans.
Onlyfans, just det. Så var det. Det är väl någon form av pornlight.
Ja, alltså grejen med Twitch var ju att det slutade ju med att Twitch var tvungen att gå in och sätta regler för hur djupa urringningar och hur mycket lår de fick visa de här tjejerna.
Ja,
så idén att det inte handlade om det, och alltså när folk sitter i cosplay-utstyrslar och bara chattar med sina tittare. Skillnaden mellan det och en camgirl är väl bara treklädesplagg liksom.
Det här gör ju att unga, både pojkar och flickor, får en extremt sned bild av till exempel gaming, som i det här fallet då. Att om föräldrarna får höra om gaming och så loggar de sig på och läser lite, och det enda de ser är strippor som har camshows, då kommer inte föräldrarna direkt uppmuntra sin lilla tjej eller kille att satsa. Nej, på
framförallt så är det, om det är de som tjänar mest pengar, vad sätter det för liksom, istället för att bli riktigt, riktigt bra och faktiskt acquire a marketable skill, så visar du istället ditt dekoltage och tjänar lika mycket pengar. Vart är liksom idén, vart är samhällsnyttan i det här?
Och det här med gatekeeping, det låter ju som någonting negativt, att ja, här ska folk sitta och bestämma vem som får vara med. Det låter ju inte särskilt inkluderande. Jo, det är faktiskt ganska inkluderande, för att samhället behöver en del sån här regler för att man ska, vad ska man säga, veta vad som är vad. Precis som att du kan inte kalla dig för polis eller någonting utan att faktiskt vara det.
Jag känner mig i alla fall jävligt gammal och gubbig som sitter här och knäller över det här. För egentligen så borde jag inte lägga mig i det här, och egentligen borde jag inte bry mig. Men någonstans så är det här ett problem för hela samhället. För det här är en pågående trend som jag har sett inom allt. Där att istället för att höja svårighetsgraden och göra någonting, ett mål värt att uppnå. Det vill säga, du behöver inte vara jätteduktig på att vara för att vara en gamer, men för att vara en toppgamer behöver du vara liksom duktig och ha någonting att göra och visa liksom.
Ja, man kan ju mer säga att det här är ett symptom på ett problem i samhället snarare än kanske ett massivt problem i sig.
För att, ja, det är nog en väldigt bra.
För att det är klart att vi ska vara inkluderande, men om man tar bort gatekeepingen så tar man ju precis som du säger bort
målsättningarna, målkrav, måluppfyllnad. Och då sänker du ribban på allt till lägsta gemensamma nämnare, och det blir inte längre någonting som folk strävar efter att uppnå. För att om du bara kan påstå att du är någonting utan att ha lagt in någon tid eller arbete för det, så dels så får du inte någon slags belöning när du uppnår ett mål. Och dels så tar du ju bort incitamentet för att faktiskt bli bra på någonting.
Ja, absolut. Idén att man ska kunna vara vad man vill i samhället utan att behöva jobba är ju ett stort problem. Och det ser vi ju, för vi ser ju att män misslyckas med studier är en väldigt stor. Alltså, det går inte. Folk, de klarar inte av att studera. Så som det är nu, kvinnor klarar sig bättre ur alla delar av vårt skolsystem. Och till slut så slutar det med att 60% av de som tar universitetsexamen är kvinnor och 40% är män. Och det visar ju på ett problem någonstans i samhället. Och var börjar det här problemet? Och jag tror att bristen på gatekeeping är ett av dem. Det är vad jag postulerar i alla fall.
Och jag tror att gatekeeping som problemställning inte bara är mellan män och kvinnor, utan överlag så är det att du tar bort ramar och mål överlag. Att barn och ungdomar lär sig att du behöver inte lägga ner någon energi för någonting, för du kan bli vad du vill genom att bara påstå att du är det. Du kan, dels kan du såklart bli kvoterad in, för att det är ett lätt sätt. Och du behöver liksom inte kämpa för någonting. Och om man sätter det som liksom grundstrukturen i samhället, att du behöver inte anstränga dig för att du kommer kunna få vad du vill i vilket fall, då får vi ett samhälle på dekis ganska snabbt.
Idén att alla ska läsa på universitetet är också helt vansinnigt. Behöver alla läsa på universitetet?
Så det du tänker är kanske att samhället i stort har missuppfattat vad gatekeeping är lite grann. Att gatekeeping betyder inte bara att du har ett certifikat för någonting, utan certifikatet måste betyda någonting. Om du kopplar tillbaka till gaming då, att för att kunna kalla dig en gamer så ska du ha ett stort intresse för spel. Motsvarande att du har liksom en utbildning inom fysik eller någonting från universitetet. Att bara vara bra på, jag vet inte, att spela dataspel Snake eller Candy Crush på mobilen betyder inte nödvändigtvis att du är en gamer. På samma sätt som att bara för att du har en godtycklig universitetsutbildning betyder inte det att du är
universitetsutbildad egentligen. För att om vi ska vara helt ärliga, filosofiska fakulteten på de flesta universitet är ett jävla skämt.
Ja, absolut. Och man urvattnar ju gatekeeping-konceptet när man liksom sätter så låga krav som man gör. Men samtidigt sätter märkliga krav också. För det hör ju också till det här med gatekeeping-konceptet. Att du ska ju sätta krav. Och du får gärna sätta högre krav. Men de kraven du sätter måste vara relevanta för det fältet som det gäller.
Absolut. Till exempel gaming. Vi tar det exemplet där. Du ska i alla fall ha du ska ha några spel som du spelar. Du behöver inte vara duktig på dem. Och det är inte det som är intresset. Utan du ska ha ett brinnande intresse för spel. Du ska spendera tid på det. Du ska ha kunskap om det.
Ja,
och det är liksom det. Men alltså den mekaniska att bli bäst på Fortnite, det behöver inte betyda att du är gamer. Det behöver inte vara topp 10% av de som spelar Fortnite som är gamers heller. Utan idén är att din fritidsaktivitet of choice är att spela spel. Inte att du använder din telefon för att uppta din lediga tid när du inte har någonting bättre för det. Eller när du skulle kunna göra någonting produktivt med din tid.
Ja, just det. Och det vi säger här då med universitetsutbildning är att man har missförstått konceptet gatekeeping när man säger att alla ska ha en universitetsutbildning för att kunna bli någonting. När du ska ha en relevant utbildning för att kunna bli någonting, och den utbildningen ska faktiskt visa att den behövs. Och dessutom så har man ju, i och med att man har satt att alla ska ha universitetsutbildning, så har man ju parallellt med det sänkt kraven, både intagningskraven på nästan alla utbildningar och hur lätt slash svårt det är att fullföra din utbildning. Så istället för att det faktiskt är en gatekeeping, så har det blivit en slags meningslöst krav. För att vem som helst som inte är helt efterbliven kan slutföra en universitet. Det är lite som att gå färdigt gymnasiet. Du klarar av att sitta i skolbänken i 3 år. Grattis. Så konceptet universitetsutbildning har slutat fylla sin funktion som gatekeeper.
nu. Ja, för förr var det också så att de som gick på universitetet, det skapade ju nätverk där. Och det är ju någonting som fortfarande är väldigt, väldigt aktivt, till exempel i Handels kan vi ta som exempel. Om du går på Handelshögskolan i Stockholm så kommer du skapa dig kontakter som kommer gynna dig resten av ditt liv. Ja. För att det är människor som är drivna, som är på den bästa skolan, som redan har kontakter, som kan sprida dessa kontakter vidare. Så förr var ju också universitetsutbildningen ett sätt att skapa sig ett kontaktnät. Nu går ju alla på universitetet och på vanligen Linköpings universitet, vad har den egentligen att erbjuda i form av kontaktnät? Om du inte går som sagt var teknisk fysik eller någonting, så vad får du för kontakter egentligen?
Ja, så man kan säga att gatekeepingen med en högskoleexamen har breddats så mycket så att den inte längre fyller sin funktion som gatekeeper.
Exakt.
Men inom vissa fält så är det ju helt rimligt att man kräver utbildning då, till exempel för att bli läkare.
Ja, men där har vi också, där har det också blivit så att de har varit tvungna att införa en speciell sorts gatekeeping på läkarlinjen. Det är inte bara det att du ska vara läkare och ha gått läkarlinjen. Sen kommer ju AT-tjänsten efter det sen. Så deras gatekeeping är ju inte på universitetet, utan det är på, klarar du av att göra färdigt din AT-tjänst, klarar du av att kunna bli specialist, klarar du av, har du de sociala skillsen som behövs, kan du spela spelet, kan du komma på rätt ställe. Hur många år kommer det ta dig? Titta bara på vår gemensamma vän som inte klarade av att spela det sociala spelet. Och var där. Han åkte ut på röven liksom.
Ja, för du flyttar ju målstolparna för gatekeepingen längre och längre ut. När du öppnar upp och gör det lättare.
Ja, så då släpper du in folk som kanske inte klarar av det. För ta dataspel så här. Community är väldigt självreglerande. Och de som är riktiga gamers fortsätter att vara riktiga gamers. Följer vissa kanaler, läser vissa saker. Ta till exempel de flesta gaming-publikationer på internet. Man kan ju tänka att folk skulle läsa det. Om de skriver om spel och sånt. Men det gör de inte, utan de skriver ju om diversity and inclusion nu. Så det är så hur många svarta queer kvinnor spelar i det här spelet och liknande saker. Och varför var Last of Us 2 det bästa spelet någonsin? För det hade en stark kvinnlig frontfigur som inte betedde sig som en kvinna utan som en man. Och så vidare och så vidare. Och då har du öppningen, alla kan kalla sig gamers, men de som faktiskt sysslar med det här och är intresserade, de ligger ute på ena flanken i stort sett och fortsätter med exakt samma sak som de gjorde innan, bara att nu är det massa andra som kallar sig gamers också, så nu får du en förvirring i vad liksom idén är. Och det har det ju som sak med läkargrejerna liksom. Det kommer in många fler på läkarlinjen, men kommer det ut och faktiskt blir fler läkare, eller är det jobbigare liksom?
Jag tycker att en intressant grej med det här är att här ser vi vad jag kallar för statlig inblandning gör. Nu är det inte nödvändigtvis staten som lägger sig i vem som kallar sig för en gamer, men samhället via staten reglerar och styr ganska mycket vad kraven för universitetsutbildningar är och så vidare och så vidare. Och arbetsmarknaden reglerar sen sig självt. Efter det att när universitetsutbildning betyder mindre och mindre, så blir arbetsgivare mindre och mindre intresserade av att se din universitetsutbildning. Alltså förr i tiden så var det så att gick du ut med liksom toppbetyg från en bra skola, då var du garanterat jobb på ett toppföretag. Så är det inte längre, utan nu betyder den där utbildningen bara att du ens kan söka. Efter det så är det arbetserfaring som ger dig de bra jobben. När du har flyttat gatekeeping-målet via att staten har lagt sig i, så reglerar marknaden sig själv och gör det mer och mer obetydligt. Och man kan se samma på, ta företag i Sverige, när man höjer skatterna för stora företag, så flyttar företag till stället att betala mindre skatt. Jaja. Det är helt naturligt. Och som en självreglerande marknad. Och här ser vi samma sak, att när staten försöker lägga sig i och gatekeepa
åt samhället. Och hindra gatekeeping.
Ja, precis.
Eller, den försöker förhindra gatekeeping.
Ja, de försöker förhindra gatekeeping genom att öppna upp och göra det mer inklusivt. Så själv reglerar marknaden genom sin egen gatekeeping.
Ja.
Det är i alla fall som jag tycker med det här, är att det är livsfarligt när stat och kommun eller liksom stora organisationer försöker gå in och reglera gatekeeping på områden de inte riktigt förstår sig på. Som gaming. När man då börjar försöka göra det mer inkluderande, så att alla kan vara en gamer, du behöver liksom inte ha de här kvalifikationerna längre, utan allt du behöver är att du spelar något slags data- eller tv-spel, precis som att allt du behöver är någon slags universitetsutbildning. då självreglerar sig marknaden. Alltså gamers säger att nej, men den där personen som spelar Candy Crush är inte en gamer. Och så flyttar man hela tiden målstolparna utåt.
Ja.
Och så försöker då samhället räcka ner på de här gamerserna då och liksom säga att de är icke-inkluderande. Och liksom sänka ner dem igen till lägsta nivån. Så det blir en slags katt och råtta-lek mellan gatekeepersna och samhället som försöker förstöra gatekeepingen. Och vi ser ju att ett samhälle mår bäst av att ha självreglering.
Ja, framförallt så mår det bäst när det finns någon form av gatekeeping, när det finns något inneboende värde att ha det. För jag menar, det finns många unga tjejer som vill bli bra på att spela dataspel, som jag tycker ska absolut försöka att bli bra på att spela dataspel, och många av dem kommer att lyckas också. Och om det då inte finns någon belöning för att de ska göra det, varför skulle de då försöka överhuvudtaget? Allt de behöver göra är att pilla sig i naveln och kalla sig en gamer liksom. Det är helt vansinnigt att det ens ska liksom behöva finnas där.
Jag tycker det här är ett symbol av alla ska med-mentaliteten i samhället. Att alla ska kunna bli allt. Och när folk inte kan bli allt så sänker man ribban så att alla fortsatt kan bli allt. Vilket betyder att de som faktiskt har lagt ner sin tid och energi, svett och blod och tårar i någonting, deras accomplishments blir mindre och mindre värt. Ja. För att du flyttar efter alla andra.
Och sen är det ju också någonting i det faktum att hårt arbete måste ju på något sätt belöna sig. För annars så lär vi oss inte att hårt arbete eller tid spenderat. Om vi tar bort det som en viktig komponent i fritidsaktiviteter, vad får vi då? Kommer det vara en viktig komponent i vanliga vardagslivet? Nej, den kommer ju absolut försvinna då. Enkla sättet att lära någon att göra någonting tråkigt länge, det är ju att låta dem göra det av eget intresse. Och sen när man väl har lärt sig att göra någonting tråkigt länge så kan man göra det för pengar. För det, om vi ska vara helt ärliga, så är vuxenlivet består, de flesta jobb består av att göra saker man ingen annan skulle vilja göra gratis för pengar.
Nej, det är väldigt, väldigt få. Och även om det finns många där ute som säger jag älskar mitt jobb och så vidare, och det, jag är inkluderad av dem, så gäller ju inte det alla dagar och alla arbetsuppgifter direkt, utan det är ju... Man hittar ju delar av det man gör som man tycker det här gör det värt för mig plus vad jag nu får betalt för det.
Exakt.
Och det finns delar av mitt jobb som jag gärna skulle göra gratis också. Men inte allt.
Nej, det är samma sak med mitt jobb. Jag gör mycket jävligt tråkigt, och köksbranschen handlar om att göra repetitiva uppgifter många, många gånger likadant. Om du ska få liksom en... om det ska funka bra så måste det vara samma sak varje dag.
Ja, precis. Och jag kan tänka mig att du lagar ju med glädje mat utan att få betalt för det också.
Absolut, men däremot så ställer jag mig inte och skalar 50 kilo jordärtskockor.
Utan att få betalt för det.
Nej, det gör jag fan inte.
Det låter ju ganska rimligt. Och det här vägen vi är på väg in i samhället med alla ska med mentaliteten. Jag tycker det är ganska farligt och otroligt kommunistiskt.
Det här har också lite att göra med den generella mentaliteten och som går vidare till en annan sak, och det är förhållanden.
Mm-hmm.
Interpersonella relationer mellan människor, om det nu är man eller man eller kvinna, hur du menar. För att idén om att det ska vara lätt och att det inte ska vara svårt, att man inte behöver kämpa och så vidare, är ju ganska där. Så fort romansen försvinner så släpper man och går vidare. Är det verkligen så det ska vara? Eller är det här, finns det ett högre värde i att faktiskt värdera ett förhållande för vad det ger? Inte bara vad det liksom, den instant gratification feedbacken. Vad tror du om det?
Jag tror det är många som tittar på, särskilt nu med reality-serier och sånt, som tror att det här med förhållanden, framförallt äktenskap, skulle vara någonting lätt. Jag skulle vilja påstå att alla på riktigt framgångsrika, långsiktiga äktenskap kräver hårt och intensivt jobb bakom kulisserna för att få det att fungera. För den här, den lätta delen de första 6 månaderna, resten av livet är en grind. Det låter helt hemskt, men alltså, det är ju att när man har liksom, som en klassiker är att när man har, som par har överkommit ett svårt hinder, så stärker det relationen. Och om man aldrig behöver överkomma några svårigheter eller några hinder, så får man aldrig testa relationen ordentligt. Och det gör att man får inte den här djupare kopplingen. Lite grann som att om du vinner guldmedalj i någonting, som du bara får. Även om du kom sist i racet så får alla som är med guldmedalj. Du kommer ju, om du kom på plats 37 och 38, inte tycka att din guldmedalj är värd så där jättemycket. Du kommer garanterat inte hänga upp den på väggen hemma som du gör om du kommer först.
Jo, det finns en väldigt stor del av befolkningen som gör det och säger, titta på mig, jag är duktig. För att de lyckas inte prestera bättre, för att de orkar inte prestera bättre. Alltså, any skill, alltså vilken färdighet som helst tar ju arbete och grind för att lära sig också. Och det är det här som är hela pudens kärna, som Göte säger. Alltså, vi lägger inte ner tiden och vi lägger inte ner det som krävs för att vi ska bli duktiga. Mitt exempel är så här, jag är maratonlöpare. Hur många maraton har du sprungit? Inga. There you go, det är helt vansinnigt. Och det behöver du inte ens ta in läkare eller någonting. För att vara maratonlöpare så måste du väl springa maratons.
Man skulle ju kunna tro det i alla fall.
Ja, men i dagens läge så kanske de har sprungit en kvartmara eller någonting sånt.
Ja, och den här kampen mot både oss själva men mot varann är ju det som har lett fram till mänsklighetens bästa framgångar. Alltså jag är helt övertygad om att USA aldrig hade satt sin fot på månen om det inte hade varit ett kapplöp med Sovjetunionen. Om de bara hade bestämt att ja, men vi säger att alla har varit på månen och så kan vi liksom bara lämna det där, så hade man ju inte uppnått någonting särskilt fint. Nej.
Och det här är ju en del av den mänskliga naturen, att vissa människor är duktiga på att sträva och lära sig och bli bättre och sånt. Och om vi inte belönar dem på ett sätt som är tillbörligt så kommer en epidemi av mediokerhet sprida ut sig över vårt samhälle och döva oss. Ett gott exempel på detta är ju faktiskt Centerpartiet.
Ja. Som vanligt, vi måste bara lägga in en känga. Och det beror framförallt inte för att vi vill vara elaka, utan för att alla som röstar på Centerpartiet är förståndshandikappade.
Ja, och vi känner för er och vi kämpar för att ni ska få den hjälp ni behöver.
Precis, och vi tror på att svensk vård i framtiden kommer kunna avvara nog med hemtjänstfolk för att kunna hjälpa er i hemmet.
Ja.
Så att ni får det stöd ni behöver. Det som jag tänker med det här, när man sänker ribban så att alla ska få vara med, all inclusive och så vidare. Det låter så fint på pappret och det låter så bra att alla ska med och att alla ska vara lika och så vidare. Men det finns ett skräckexempel som, om man tar ett slippery slope-argument på det här, så är det en novell av, nu kommer jag inte ihåg författaren, men det handlar i alla fall om ett samhälle där allting ska vara så jämlikt så att om du föds med ojämlikheter, till exempel huvudpersonen i det här fallet är född snygg, smart och fysiskt stark. Och att i det här samhället så ska allting vara så jämlikt så att han tvingas då bära tyngder för att fästa på kroppen för att han ska vara lika långsam som alla andra. Han är tvungen att bära en mask så att man inte kan se hur snygg han är och ta mediciner som gör honom dummare. Man kan ju tycka att det här låter
förklara som, det här Annie Lööf.
Det här förklarar Annie Lööf. Nej, men det här låter som en dystopi. Men jag ser att det här skulle kunna bli ett slutresultat av det här. Alltså om alla ska med och alla ska vara lika, ja, då måste man ju nästan handikappa de som är snyggare, smartare, snabbare, bättre än andra.
Vi kan ta ett annat exempel på det här som kanske är lite mer närmare oss själva. Och det är ju det att lika utfall är det här lagen om. Det handlar om lika utfall och det är equity. På engelska så heter det equity. Och det är grundtanken inom vad?
Postmodernismen.
Nej, men marxismen i alla fall. Det är liksom till var och en efter var och ens behov.
Ja, det är det som sa kommunismen tidigare.
Ja, precis. Men idén är ju bara att vi tittar på vad som händer när det inte finns någon strävan efter excellens. Då får vi Sovjetunionen. Och det stående skämtet var ju där de låtsas betala oss och vi låtsas arbeta.
Ja.
Och ingen brydde sig om någonting och därför så var det ju, det var några amerikanska ekonomer som räknade att om de hade haft en marknadsekonomi där någon form av excellens får florera, så hade deras gross national output kunnat vara mer än dubbelt, eller om det var tre gånger så stor som den var faktiskt var.
Om man tittar på djurriket då så verkar det finnas en naturlig eller naturalistisk tendens till att det är gynnsamt att vara störst, snabbast, smartast och så vidare. Du får fortplantare, du får mest mat och så vidare. De som inte är så framgångsrika, de klarar sig inte. Och vi som mänsklighet har ju satt den naturliga evolutionen ur spel.
Nej, men det här finns ju, det finns ju två fördelningsmodeller kan man säga. Den ena är ju normalfördelningskurvan, mm, där du har den vanliga bellkurvan där 50% är i mitten, mm, och bla bla, och så sprider man ut, och där på, ute på kanterna längst bort, ner och längst upp, de minsta så. Och det är ju någonstans där vi försöker ha vårt nuvarande samhälle, att det ska vara en normalfördelningskurva, mm, och sen ska vi försöka platta ut kurvan liksom så att alla ska få lika, så att,
ja,
vi ska försöka putta in så många från kanterna som möjligt i mitten så att, ja, alla ska få med liksom. Men om vi tittar på naturen så är det ju faktiskt så att det finns en 90-10 fördelning i naturen.
Mm.
90% får ingenting och 10% tar allt. Mm. På samma sätt som om vi nu ser, det här låter fånigt, men om vi ser kapitalism som det naturliga tillståndet för marknadsekonomin, det måste, mm, vi kunna göra i alla fall. Vi kanske inte behöver se det som det naturliga tillståndet i, för mänskligheten, det kanske kommer något som byter ut det senare. Men det är det bästa vi har just nu i alla fall. Så har du 90-10 fördelning, mm, i kapitalism också, ja, men följer det naturliga. Ja. Jag säger inte att det är bra, men det är någonting vi måste tänka på. Och försöka jobba mot vår natur på det här sättet för att hoppas att det ska lösa sig. Det verkar väldigt, väldigt farligt. Har vi utrett, har vi pratat om det här? Har vi dragit några slutsatser om det? Eller har vi bara bestämt att det ska vara så att vi ska göra så här och allt annat är dåligt?
Det är precis det jag menar med det här naturliga, att vi har satt det naturliga urvalet ur spelet. Istället för att försöka knuffa liksom den här normalfördelningskurvan framåt hela tiden, försöka få folk att bli bättre, så försöker vi nu istället att bromsa allting så mycket som vi kan, säga wow, 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 inte så snabbt här. Vi måste sakta ner allting, vi måste dra ner allting. Och jag är rädd för att det kommer allvarligt skada vår utveckling som ras.
Absolut. Och grejen är så här att det finns ett annat välkänt fenomen inom organisationsteori, och det är ju det att säg att du har en grupp på 5 personer, 3 personer producerar bra och 2 personer producerar dåligt.
Mm.
För att öka produktiviteten då, så bryter du upp en grupp på 5 personer där 5 producerar bra och så stoppar du över en som producerar dåligt.
Ja,
så du har 4% och 4% istället, mm, för att få en jämnare. Effekten av det är att den totala produktionen sänks.
Mm.
Om du tar en person som gör någonting dåligt och sätter honom med personer som gör någonting bra, så gör inte den som är dåligt det bättre, utan de som gör det bra gör det sämre. Så fungerar, men det är den mänskliga naturen. Och vi kan ta den här 90-10-fördelningen. På, mm, de flesta stora företag som har över sig 500 anställda, så gör 90% av jobbet och 10% av arbetsstyrkan. Ja. Och tänk då på sjukvården, hur många ansatta i sjukvården. Om 10% gör 90% av jobbet, vad betyder det? Att vi kanske istället skulle försöka jobba hårdare på det.
Ja, just det. Eller gå som till SVT där 0% gör jobbet istället.
Ja, för om vi pratar om, alltså vi har ju vänner som jobbar inom flera multinationella bolag som är stora, mm, på ganska höga positioner. Och vad var det en av dem gjorde? Han stängde av sin mail och blockade ett antal personer och slutade svara i telefon. Det tog 6 månader innan någon ens ifrågasatte honom. Eller sen slutade han efter 6 månader och ingen hade ifrågasatt honom under de här 6 månaderna. Alltså, mm, förstår du vad det handlar om? Vi har ju den här illusionen om att alla ska göra sitt och dra sitt till stacken liksom.
Ja, det är ju kommunismen som marxismens stora fall. Att de har en idé om att alla kommer av var och en efter bästa förmåga. Nej, det så fungerar inte naturen.
Nej, utan det är de som är duktiga drar alla oss andra som är dåliga.
Ja, och det är därför som vi kopplar tillbaka till gatekeeping igen. Så vi behöver gatekeeping, vi behöver konkurrens i samhället. För att om vi inte har konkurrens, om vi inte har någonting att sträva mot, så kommer folk sluta anstränga sig.
Ja.
Och samhället kommer stagnera helt. Så man skulle kunna säga att gamingkulturen och anledningen till att vi tar upp det här är för att vi tycker att det symboliserar väldigt bra en väldigt tragisk utvecklingstrend i samhället som vi ser just nu. Att när man försöker göra det all inclusive,
mm,
så skadar man samhället i stort. Och de flesta ser ju bara den kortsiktiga lösningen, att ja, det verkar vara ett inkluderande problem här, alla ska med. Ja, men vad får det för långsiktiga konsekvenser?
Och så aldrig någon som tänker på det. Och grejen är så att det är viktigt att säga det här också, att jag är inte emot att tjejer spelar datorspel. De får göra precis vad fan de vill om de vill slösa bort sin tid. Men det, istället för att göra någonting vettigt, så går det helt fint. För det är vad jag har gjort. Jag har slösat bort otroligt mycket tid. Om jag hade spenderat all den tid jag hade spenderat på att spela datorspel på att bli bättre på mitt yrke eller ha någon annan marketable skill, så hade jag med största sannolikhet varit mycket mer framgångsrik än vad jag är idag. Inom gaming så finns det en kvinna som tävlar i de manliga ligorna, och det är Scarlett i Starcraft 2. Scarlett var en man förut. Nu är hon en kvinna. Fine för det. Men idén att då ställer vi oss frågan, varför är inte kvinnor lika bra? Alltså det här, gaming är ju någonting som borde vara helt level playing field. För det handlar inte om liksom fysisk styrka eller någonting, utan det handlar om mental fakultet. Okej, du ska kunna ASVD liksom, men mer än så är det ju inte. Och varför är det så få tjejer som är liksom och tävlar i det? Ja, den enkla anledningen är att de flesta kvinnor är inte så intresserade av att skaffa sig en non-marketable skill. Nej. De flesta tjejer blir bra på någonting som ger dem någonting.
Borde man inte då uppmuntra fler tjejer om de har förebilder som faktiskt har åstadkommit någonting? Är inte det en bättre förebild för tjejer än att alla ska kunna vara med?
Ja, och min stora fråga är, varför skulle inte en kille kunna vara en förebild för en tjej?
Ja, det är också för den delen. Men det har ju också att göra med samhället nu, att du, för att du ska kunna ha en förebild nu för tiden, betyder det att personen måste se ut som du, prata som du, har samma politiska åsikt som du och så vidare och så vidare. Och när jag växte upp var det verkligen inte så alls, utan en förebild var en förebild för att den personen var väldigt bra på någonting. Ja. Oavsett.
Och det är ju, jag vet inte riktigt hur man ska förklara det här, men det finns någon form av biologisk mental skillnad här på varför vi ser det här. För att, och sen är det ju ett efter det sen så är det ju ett numbers game. Alltså om 99% av dem som spenderar extremt mycket tid på att spela Dota 2 är män, så kommer 99% av dem som är i toppen vara män. Det säger ju sig självt.
Ja, just.
Om det är 50-50 med insatta timmar, så skulle det dyka upp lika många tjejer liksom. Men frågan är, folk förstår inte hur mycket tid och hur mycket ansträngning det tar för att komma i toppen på det här. Folk säger, ja, men han är en Fortnite-gamer så här. Det finns några få som har dykt upp som är sådana, alltså fenomen skulle man väl kunna säga. Men i övrigt så är det folk som har suttit och grindat där. Och då pratar vi inte om 10 000 timmar. Jag har spelat 3 000 timmar Dota.
Mm.
Och jag är skitdålig. Jag ligger i topp 25%. Men det betyder att jag är skitdålig. Jämfört med de som ligger topp. Och de här människorna sätter in mer än en arbetsdag varje dag för att bli så här duktiga. Och det betyder att du måste välja bort massa saker.
Jag skulle vilja koppla det här också till att den här envetna tanken på att alla ska vara exakt lika förstör ju så otroligt mycket. Alltså kan man inte ha förebilder oavsett. Ta Serena Williams och skandalen med den manliga tennisspelaren som sa att hade hon varit spelare med män så hade hon inte ens placerat sig bland topp 100.
Men det har hon, det gör hon inte.
Nej, precis. Och han, till och med Serena Williams själv, sa att ja, det är helt sant. Jag hade inte placerat mig bland topp 100.
Men hon spelade ju mot en kille som var rankad på 200 plats. Och han var bakfull och han slog en ändå.
Ja, visst. Men det här blev ju ramaskri. Och den här stackars tennisspelaren fick ju liksom löpa gatlopp för att han sa det här. När till och med hon själv och alla andra professionella tennisspelare håller med. Bara, ja, det är väl inget konstigt med det. Men samhället i stort kunde liksom inte tolerera att en man påstår att män skulle vara bättre på någonting än kvinnor. Jag kan inte gissa, men jag kan tänka mig att det är ganska många tjejer där ute som ser upp till Serena Williams för att hon är en fantastisk tennisspelare och skiter högaktligen i hur hon skulle stå sig mot män, för att hon är bäst mot dem hon spelar mot. Ja. Och det är väl bra.
Och det är jättebra. Alltså, jag håller med. Alltså, hon är ju, om vi tittar på hennes accomplishments, så är ju hon en av de mest framgångsrika atleterna i världen.
Ja.
Hon har tjänat mest pengar, eller väl inte mest pengar, men hon har tjänat väldigt mycket pengar. Jag tror hon ligger bland de högst betalda tennisspelarna genom tiderna. Hon har vunnit flest titlar och allting sånt. Så hennes accomplishments är ju helt fantastiska. Och hon har liksom legat på topp väldigt, väldigt länge. Och det är inte många människor. Och förstår du sinnet som behövs för att göra det här? Alltså, tiden hon har satt in och tiden hon har ansträngt sig att göra det här. Och det är det som är hela grejen. Att även han, den killen som låg på 200 plats där, han har åtminstone satt in lika mycket tid som henne. Men sen har vi aptitud och allting det här andra mm. också. Och i vissa fall så har du otur och du drar en nitlotteri i det etiska lotteriet liksom. Och det gör vi alla på olika sätt.
Nej, men det som jag ville säga med den här Serena Williams-liknelsen är att hade vi då levt i en equity-värld så hade alla män och kvinnor spelat tillsammans, bara att män har varit tvungna att spela med en hand på ryggen för att det ska bli liksom överdrivet rättvist. Istället för att vi kan acceptera att Serena Williams är en fantastisk tennisspelare och hon får spela mot folk under samma eller liknande förutsättningar och regler, istället för att alla måste alltid tävla mot alla andra på lik linje. Samhället, världen är inte rättvis, och att vi försöker göra den så millimeterrättvis genom en massa egenpåhittade regler, det förstör mer än vad det ger. Ja.
Och, men för att prata om Serena Williams nu, så det är bara en tidsfråga innan det dyker upp en man som kallar sig kvinna, eller en kvinna som har varit man tidigare, som kommer att slå alla hennes rekord.
Vi har ju samma problem i många, det var ju en inom situationstecken kvinnlig atlet som nu slog en massa rekord i någon sportgren. Tyngdlyftning var det väl?
Subi heter han.
Ja, just det. Som satte helt nya rekord för kvinnor. Ja, det känns ju jävligt rättvist helt plötsligt. För hur ska en naturligt född kvinna kunna tävla med det? Det kan hon ju inte.
Nej, det är faktiskt så att Powerlifting Association i USA har sagt att inga av dem som har fått som män kan ta nya rekord efter två personer bröt alla rekord. Och då pratar vi alla rekord, och det var inte lite de bröt det med, utan vi pratade att de ökade på rekordet, inte med 2,5 kilo som är normalt, utan så här 25% rakt av.
Och jag tror att det här är
någonting som kvinnorna kommer att få ta hand om själva. Jag tänkte inte lägga mig i den här striden.
Nej.
Det här är eran ideologi som har lett fram till det här. Så ni får reda ut den här skiten. Jag bryr mig inte det minsta om det.
Och det är precis det jag menar. Att den här ideologin med total equity kommer leda till en massa sådana här konstigheter. Och kommer leda till mer ojämlikhet i det långa loppet. Istället för att vi accepterar hur naturen faktiskt fungerar. Och uppmuntrar det. Och stöttar det. Och försöker hitta väg att jobba, simma med strömmen istället för mot strömmen för ett bättre samhälle.
Så vad du säger är att på grund av att kvinnor röstar så håller vårt samhälle på att gå åt helvete?
Kvinnor och beta-män. Just det. Alla ni sojade, lattedrickande Södermalmsmän. Det är ert fel det här också. Nej,
alltså... För du är en sån raging fucking macho.
Nej, jag är en klass A-nörd. Så yeah. Men alltså, naturen finns där, oavsett om vi vill det eller inte. Och vi kan antingen acceptera verkligheten, eller vi kan försöka sträva emot. Men ju mer vi strävar emot, ju sämre går det för vårt samhälle.
Ja, det finns ju ett citat för det här. I react your reality and substitute my own. Ja. Som Adam Savage, den gamla...
Jag har gjort populärt.
Ja, men i hans idé så var det ju någonting positivt och inte något negativt. Men just nu så tycker jag att det är ganska negativt. Så vi behöver mer gatekeeping. Vi behöver skapa ett mervärde i att vara duktig på någonting.
Absolut. Ska vi ta veckans konspirationsteori då?
Det kan vi absolut göra.
Har du någon konspirationsteori den här veckan?
Ja, jag har faktiskt en. Min konspirationsteori handlar om vaccin.
Jaha, vad gör
det? Jag tror att det kommer sluta med att vi får abonnera på våra vaccin.
Okej, okay, hur tror du?
Så här, om jag skulle bygga en riktigt smart affärsmodell för att tjäna väldigt mycket pengar om jag forskade på vaccin, så skulle jag inte göra ett vaccin som man tar en gång eller två gånger och sen blir immun mot saker, utan jag skulle göra ett vaccin som man behöver ta var sjätte månad för att kunna leva ett normalt liv. Det är bara min konspirationsteori att kanske Pfizer och Johnson & Johnson har gjort det här på det sättet. Eller kan det vara så att det kom ut nyligen en nyhet om att vi kommer vara tvungna att ta det var sjätte månad?
Det kan vara så faktiskt. Så du tror att här är det Big Government som, eller de här företagen?
Big Pharma tillsammans med Big Government.
Ja, just det.
Som det är olika auktoritära figurer här som kommer att tvinga dig, för att du ska kunna leva ett normalt liv så måste du börja. Någon måste betala för ett abonnemang på ditt vaccin.
Mm.
Och det börjar med att det är staten som gör det, men vem är det som betalar staten? Det är dina skattepengar. Så implicit är att från och med nu så kommer vi vara tvungna att betala för att kunna röra oss normalt.
Ska vi gå ännu längre i konspirationsteorin och säga att det här var ett försök, hela pandemin var ett försöksprojekt från Kina att se hur världen reagerar. Så att Kina kommer nu i smyg köpa upp en massa aktier i alla Big Pharma. För att när de släpper sitt nya virus sen från ett nytt labb i Wuhan så äger de majoriteten av alla Big Pharma. Så att Kina kommer sitta på monopol på vaccinproduktionen som alla sen får prenumerera på för att Kina ska tjäna alla pengar i hela världen. Vad tror du om det som konspiration?
Det tror jag som låter som en bra konspiration. Ni hörde det här först.
Tack för idag. Ha det.
Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.